Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu undrar ni förmodligen, Simon, vad har du på gång? Kul att ni undrar, för svaret är massor. Jag har massor av saker på gång. Nu på tisdag den 7 maj klockan 20.30 är det premiär för avsnitt 3 av min sitcom Mina Problem på YouTube. Och om du är Patreon av den här podden så är du välkommen på den exklusiva premiärvisningen av avsnittet i Skalateaterns källare i Stockholm. De två första avsnitten, min senaste stand-up-timme Vesslan och massa annat skoj finns att kolla in gratis på YouTube-kanalen Specialisterna Humor redan nu. Jag är dessutom på turné med specialisterna, det vill säga Anton Magnusson och Albin Olsson, där vi livepoddar och kör stand-up i Karlstad den 9 maj, Kalmar 11, sen Örebro, Malmö och Eskilstuna. Missa inte detta, för det har varit sinnessjukt kul hittills och biljetttrycket är högt. Så glid in på underproduktion.se och knip biljetter illa kvickt. Jag har även andra gig i andra städer som ni hittar på gardenfors.blogspot.com. Glöm inte att ladda ner mitt och Pikes mobilspel som toppat försäljningslistan. Sök efter Paco the Judo Popcorn på App Store eller Google Play. Den här podden och min övriga verksamhet som entertainer får ni gärna stötta på patreon.com/arkivsamtal genom att pytsa in ett par dollar per avsnitt. Vill du bidra utan att bli Patreon så går det bra att swisha 0760-724728. Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Det är väl det minsta man kan begära. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Jonas Strandberg.
Ja.
Välkommen hit.
Tack.
Komiker och återkommande gäst i Arkivsamtal.
Precis.
Och du håller just nu på med en dokumentärfilm.
Precis. Det blev ingen serie.
Mm, den har blivit oväntat uppmärksammad.
Ja, det var faktiskt ganska oväntat. Så man har lite så, eller jag känner väl att det finns som press lite.
Mm.
För att den ska bli svinbra nu.
Ja, när den fått så mycket uppmärksamhet.
Ja, precis.
Det är nu du borde börja känna så här, nu när den redan fått så mycket uppmärksamhet, då behöver den inte vara så bra. Testa den istället.
Det kommer ju bli...
Du har redan lyckats.
Alltså jag pratade med killarna som jag gör filmen med.
Mm.
Två svinduktiga fotografer som heter Albin Åkesson och Olle Fogrestam. Som lyssnar på den här podden också.
Mm, okay.
Det var så vi fick kontakt.
Ja.
Och då... jag har aktivt bett dem att vara lite så här bromsklossar för mig.
Mm-hmm.
För att jag vill liksom alltid så här... vi får ut en snygg trailer så man fattar hur ballen är. Och jag vill få klart det så fort som möjligt. Liksom, så att det... du vet, så där, man är ivrig och entusiastisk. Vilket är bra, men det är också skönt att det blir, får bli bra också.
För er som har missat det så sa du i ett tidigare avsnitt av Arkivsamtal att... du har alltid velat göra en dokumentär om killarna. Den kända lokaltidningsannonsen, det blev ingen CD.
Mm.
Om några killar som skulle köpa CD-skivor och så var butiken stängd.
Just det.
Och det blev en annons.
Mm.
Och sen så nu så har det blivit verklighet, eller du är på god väg att göra klart den kanske.
Ja, det vi har kommit riktigt långt i filmen faktiskt. Alltså det enda är nu lite att jag lägger väldigt mycket tid åt att pussla ihop alla komponenter för att det ska bli en bra historia också.
Mm.
För att det ska bli intressant att se på. Men vi har väldigt mycket bra gråmaterial och så.
Ja. Och har ni satt någon premiärdatum eller är det?
Nej, vi hade, eller jag hade väl lite haft en idé om att den skulle vara färdig i maj. Men det är vissa alltså intervjuer som har dragit ut på tiden att få till. Så att jag vill att de ska hinna sättas ordentligt. Mm. Och att det ska bli en snyggt klippt film också.
Mm. Men i sommar någon gång kanske?
Ja, sent sommar kanske skulle jag gissa på.
Sen är det ju grejen att saker brukar ta längre tid än vad man tror. Så jag gissar
det
på
har
höst.
Du koll på.
Ja, har du hört om mitt trick att räkna ut hur lång tid någonting tar?
Nej, detta.
Eller varför tänkte du att saker tar längre tid än vad
man tror? Nej, men eftersom du har jobbat med din serie och att du har liksom, du borde ha insikt i hur produktionstakten kan dra ut på.
Ja, alltså jag har jobbat med min sitcom, mina problem, tänker du.
Mm.
Ja, men där hade jag nog ändå räknat med att saker och ting skulle ta så pass lång tid som det tar.
Okay.
För där har jag ändå, jag har hittat på en metod för att räkna ut hur lång tid saker tar.
Mm.
Och den kanske jag har berättat för i den här podden, men här kommer den igen.
Ja.
Först så ska man räkna ut... försöka räkna ut realistiskt hur lång tid ett projekt kan ta.
Mm.
Om du tänker din dokumentär, så sätter du den här och räknar på det. Hur många inspelningsdagar, det här, man kan behöva vänta. Och det ska inte vara en liksom optimistisk bild, utan det ska vara verkligen det man tror realistiskt. Alltså man ska räkna med lite marginaler, och man kanske liksom, det kan hända, man kan bli sjuk och det här kan hända. Så man ska ha liksom, få upp en realistisk bild med mycket marginaler.
Alla eventualiteter är inräknade liksom.
Ja, det ska vara mycket plats för sånt.
Mm.
Och när man kommit fram till den siffran man tror, helt ärligt, inga glädjekalkyl, då dubblerar man den siffran.
Fan. Åh gud.
Och jag har gjort det tricket några gånger, då har det visat sig stämma.
Mm. Men det är en bra... Jag har typ tänkt lite på det nu när vi har jobbat med den. Men det är vi tre. Jag, Albin och Olle. Och så har vi en grym klippare som heter John också. Som också klipper Pine and Elk. Kringans,
Truecom.
Precis. Och så han tror jag verkligen kommer göra att det blir... Det känns som att jag har så himla lite med alltså själva genomförandet att göra egentligen. Medan de får det att se skitsnyggt ut och få fram rätt känsla. Medan jag har mer så här... Men hade det inte varit fett att göra en grej om de här så kan jag snacka lite med dem och så lite så.
Nej, men det är väl bra att ni har olika roller.
Ja, det känns
väldigt... Att inte alla gör samma sak i.
Ja, nej. Men det är, jag hade inte kunnat alltså, göra det på ett bra sätt utan folk som är riktigt grymma professionellt liksom. Jag tänker att det alltid finns en idéspruta, eller man ska kalla det, i alla projekt. Och så finns det folk som är, hittar rimliga sätt att lösa.
Jo.
Känner du att du har den? Fast du har ju klippt och regisserat och...
Nej, regisserat har jag inte gjort. Det är Adam Hilario som gör det i mina problem.
Just det.
Och han hjälper också till med väldigt mycket klippning. I början klippte han det mesta. Nu klipper jag nästan allting.
Okay.
Mm. Eller jag klipper det mesta i alla fall. Men han gör liksom med teknikaliteter och sånt. Också han ger feedback på klippningen och har mer erfarenhet av film och sånt där. Så det är jättebra.
Gud vad skönt. Mm. För jag tycker din serie, den är ju väldigt rolig. Men den har ju också en ganska dokumentär känsla.
Mm.
Fast den är alltså, tajtare såklart. Liksom. Det känns som en modern sitcom.
Ja.
Och därmed lite mer åt det realistiska hållet.
Jo, min plan är jag vill ju gärna att det ska vara... att det ska kännas som... Ja, men från början var lite tanken att det skulle vara som att det här har hänt på riktigt och på något sätt fångats på film.
Ja.
Att det ska vara den känslan.
Ja.
Men det är ju svårt. Det blir ju, uppenbart skådespeleri i vissa sammanhang.
Ja, jag fattar det redan. Det är, ja, men det är en cool ton liksom.
Mm. För er som inte har gissat eller läst titeln på vad det här avsnittet heter, så ska vi idag prata om dokumentärfilmer.
Mm.
Mest konsumtion, alltså rada upp lite favoritdokumentärer och analysera dem lite.
Ja.
Har du
någon så här spontan som du bara, att den där är min all time favorite?
Nej, jag, kanske har jag det. Men det får bli Europas sämsta klipp här. För nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Yes.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och här kommer alternativen. Då har vi Anna Wim, den israeliska druvsaften av festisk karaktär.
Spännande, hur har du fått tag i den?
Love på Sjätte tunnan. Jag brukar vara där när de kör stand-up-klubben...
Laughouse.
Laughouse, ja. En engelsk stand-up-klubb. Mm. Och då... Så han har skänkt mjöd till den här podden tidigare.
Mm.
Men då... Så var det en favoritdryck han hade.
Mm. Vad spännande.
Mm. Sen har vi Pripps Blå 3,5.
Mm.
Sen har vi Lagunitas IPA 6,2.
Mm.
Fanta Zero. Siciliansk citronsaft. Ekologisk havredryck av märket Garant. Egils maltextrakt. Red Bull i smakerna kiwi, tropiskt apelsin och cola. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
men jag följer väl din gärningsmannaprofil där och hugger pripslå.
jag tror fan jag tar en IPA, en Lagunitas, även om det kommer göra mig extra sömnig.
Är det så du reagerar på alkohol? Du blir omedelbart sömnig.
Ja, det är så jag reagerar på ganska många berusningsmedel.
Ja.
Om jag röker hash till exempel.
Mm.
Vilket jag inte gjort på väldigt länge.
Mm.
Men då blir det mest att jag somnar efter ett tag. Om jag blir för full, jag somnar.
Man kan sakna de där tonårsfyllorna lite grann ibland, där man bara inte har någon koll på hur mycket man kan hantera och bara gasa det in.
Gasa ut i vildmarken.
Ja, verkligen.
Mm. Ja, de gånger jag har testat opioider, kanske det heter, eller opioid som man säger på engelska, alltså det vill säga syntetiska opiumliknande preparat, alltså kodein till exempel, som finns i värktabletter. Somnat. Också.
Allt är ett sömn.
Ja, men jag tar en Lagunitas IPA då. Och så är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna. Jag tänkte på igår så käkade jag på, vad fan heter det? Älskade traditioner. Har du varit på det kaféet i Stockholm?
Ja, skitmässigt.
Ja, de har ju mycket så här, namnet är lite svettigt.
Ja.
Men de har snygg liksom inredning och det är så här fake 50s kafé med lite och retro tavlor och
just det.
De sätter upp gamla annonser för läsk och sånt där.
Ja, det är trevligt.
Ja, det är trevligt. Och de hade någon god som heter Ruffles, tror jag. Alltså våfflor, fast inte söta och med mat istället.
Jaha.
Man kunde få en sån halloumi och
fan,
hummus.
Det låter.
Ja, och det var jävligt gott faktiskt.
Men lite krepshållet liksom.
Ja, fast det är liksom, det är en dubbel våffla. Så att det är som en macka.
Jaha.
Det är en macka liksom.
Är det lite så här belgiska, alltså lite tjockare våfflor då, eller är det de svenska?
Ja, för det var nog mer åt svenska våfflorhållet, fast lite matigare små. Liksom.
Ja, fan,
och det var jävligt gott faktiskt. Jag var där med min flickvän och hon och sa, oj, för de kostade kanske ändå så 130 spänn eller någonting. Det var ganska dyrt.
Mm.
Eller jag kommer inte ihåg vad det kostade, men och så sa hon att det var, men det var ju väldigt stora portioner.
Ja.
Och jag vill egentligen hellre ha mindre portioner.
Mm.
Så jag sa okej, okay, då kommer jag bli både tjock och punk efter att de här.
Jag tycker det är så kul när det finns ställen som har alltså, lite konstigt stora portioner.
Mm.
Till exempel jag var på en pizzeria, den hette typ Penguin, som en liten subtil blinkning till Peter Wahlbecks gamla musik kanske.
Den är här på Viskanstull, va?
Exakt. Mm. Gigantiska pizzor, verkligen. Ja. Beställde en helt vanlig Hawaii, fick en typ familjepizza.
Ja, den är komiskt stora.
Ja, men den hänger typ så här 3 centimeter utanför tallriken på alla sidor.
Men det var någon kompis som berättade liksom att på landsorten så är det liksom en usp, att det är så här att det går snacket i byn. Åh, har du sett deras pizzor? Det hänger
deras
liksom
kebabrull är den största, väger 3 kilo.
Men... ja, jag kanske...
Känner du igen? Men du har varit där och...
Ja, jag har käkat på det, men det var
fan, de pizzerierna är nästan mina favoriter. De där lite... Ja, men de ligger liksom i en normal prisklass. Och de har så här... Det är typ bara några grovarbetare som är där liksom på lunchen. Som att det är typ man själv och 2 personer i blåställ som sitter och äter.
Det är roligt att du gillar de här riktigt folkliga matgrejerna. Som korv på Pressbyrån, McDonalds hamburgare. Och den lite sunkiga pizzan.
Det är vissa desperata försök för folklig image.
Men vad jag tänkte säga var ju att det är roligt i allmänhet med, alltså fel proportioner är ju liksom en klassisk komisk effekt.
Mm.
Så här, en väldigt tjock man med liten hatt och liten banjo.
Ja.
Alltså så här, ja, det är kul. Först någonting är för litet eller för stort. Då är det automatiskt jätteroligt.
Ja.
Mm, nu kanske vi då ska rycka av skynket från Europas sämsta cliffhanger.
Ja, kul.
Då är det att jag kanske har en favoritdokumentär.
Spännande.
Vi ska också kasta oss in på ämnet dokumentär. Jag tror att den dokumentären som jag kanske har sett flest gånger och kanske som har betytt mest för mig är Crumb från 1994. Alltså en dokumentär om serietecknaren Robert Crumb och hans familj.
Mm.
Krumb, stavas den med C.
Mm.
Nu tar jag bara Crumb.
Mm.
Gjord av Terry Zwigoff. Mannen som även regisserade filmen Ghost World senare.
Visst,
och Bad Santa.
Ja, namnet kändes sjukt. Vilket.
Men den är... Och den har också recenserats som liksom en av de bästa dokumentärerna det decenniet. Liksom.
Men om du skulle så här... Du som är stort fan av Crumb. Liksom,
ja.
Om du skulle ändå... Sälja in den här för som jag som inte har riktigt en relation till honom.
Men,
vad är det som man skulle kommer liksom gilla liksom?
Ja, men det är mycket att han kommer från en sån extremt speciell familj. Att ena brorsa är så här helt galen och äter snören som han bajsar ut. Och den andra brorsan, han har inte lämnat sin mammas hus på jättemånga år. Och sitter inne. Och sen så visar han liksom att alla är så här gudabenådade tecknare. Att när äldsta brorsan som inte lämnat huset, redan han som barn så tecknar de serier. Och han var helt otrolig tecknare.
Ja.
Och så jävla cool stil.
Ja.
Och sen, nej men, stämningen i den och allting var jättebra. Men den var också liksom inspirerande för... Om man är då serietecknare. Han var ju liksom Crumb också viktig för den här liksom underground-kulturen och underground-seriekulturen. Och det är så intressant att veta vad han har för bakgrund och hur han är som person.
Fan, ja, men jag är fan lite sugen på det. Jag har fått en sån riktig dokumentärperiod lite.
Mm.
Jag har sett jättemycket grejer som... Alltså sett om en del grejer och hittat lite nya favoriter.
Har du någon all time favorite?
Ja, eller lite, jag har, det är lite svårt att plugga. För det finns ju folk som har mycket så här stenkoll på så här dokumentärserien. Och nu har man snött in lite mer till populärkulturella hållet. Men grejen lite när jag började med min dokumentär så var målbilden att det skulle bli så här väldigt mycket Searching for Sugarman-vibb.
Just det.
För den tycker jag är otrolig. Alltså fortfarande. Jag såg den faktiskt för första gången för typ 2 månader sedan. Den har följts ut i flera år nu.
Jo, den är jättebra. Men jag tänkte faktiskt på den när jag började tänka på dokumentärer. För Har du sett David Liljemarks Jakten på Bernard?
Tyvärr inte, men jag ska göra det.
Men den är svinbra. Den tycker jag också är en av de bästa. Nu är kanske jag lite part i målet eftersom jag är så nära kompis med David Liljemark. Men den är svinbra. Den handlar om då David Liljemark. Han börjar samla på lappar som han hittar på stan i Lund.
Mm.
Som är skrivna med väldigt konstig handstil. Och budskapen är väldigt udda också idag på de här lapparna.
Mm.
Och så börjar han undra vem det är som har skrivit dem. Och så söker han upp den här mannen som har skrivit lapparna.
Ah.
Och han är just då i en väldigt kritisk situation i livet. Han håller på att bli vräkt från sin lägenhet.
Oh, jävlar.
Och David kastas in i det här och försöker hjälpa honom. Liksom.
Men gud vad spännande.
Och det blir skitspännande. Alltså svinbra dokumentär.
Ja, den har jag velat se. Alltså, den kommer ofta upp så här i vissa så här sammanhang liksom, när man diskuterar lite så här. För jag har hört namnet jättemånga gånger och såklart när David har nämnt det i podden.
Ja. Jag har den på DVD. Jag tror den kan finnas på Vimeo eller YouTube också. Ja. Den ligger ute där.
Fan, jag måste se den. Men det, då kommer jag tänka på, jag såg en faktiskt nu bara timmar innan vi spelade in. Så det är svårt att avgöra om den ska räknas till en all time favorite. Men den knuffar där väldigt, alltså den är nära den positionen. Och den är också mycket närmare vad min film verkar bli liksom. Den heter Winnebago Man. Har du sett den?
Nej.
Den plotten är typ så här. Att Winnebago är ju de här husbilarna, husbilsmärket från USA tror jag. Och då har de gjort så här reklamfilmer på typ 80-talet. Med en man som är liksom, man ser lite ut som en klassisk bilförsäljare. Jobbat många år. Och han liksom gör en reklamfilm och berättar varför den här bilen är så bra och så vidare. Och då hade det börjat, på 80-talet började läcka sådana här videoband där han liksom mellantagningar tappar humöret och börjar skrika och svära. Så The World's Angriest Man och sådär har de labelat som på YouTube. Och då handlar den här filmen om hur de ska, vad händer med honom liksom? Mm. Var är han idag? Var är han i livet? Och sådär. Och den var faktiskt alltså, så här, chockerande, bättre, mycket bättre än jag trodde att den skulle vara.
Ja, det låter intressant. För jag tycker, i förra avsnittet av Arkivsamtal så pratade jag med Carl Svensson om... jag sa bland annat så här att jag hade velat se... det är mycket så här, jag sa, jag ville säga till exempel vad Lou Bega gör idag. Jag ville säga vad Bahamän gör. Ja, så var någon som länkade till en dokumentär om att Lou Bega var med i en dansk sekt.
Nej, det var roligt.
Jag har inte hunnit se den dokumentären ännu. Jag vet inte vad man kan få tag på.
Det känns ju underbart att han gör det.
men vad jag skulle komma till med Searching for Sugar Man i jämförelse med Jakten på Bernard.
Mm.
Då, att jag gillar båda, jag tycker de är bra på olika sätt. Men i Jakten på Bernhard, den är mycket mer inriktad på att vara liksom en sann berättelse. Searching for Sugar Man har ju också fått lite kritik för det, att den är väldigt vässad, väldigt dramatiserad. Den handlar ju då om en artist som... vad är egentligen liksom, om man ska sammanfatta plotten, vad skulle du säga i Searching for Sugar Man?
Det är en artist som heter Rodriguez som släppte två plattor på typ 70-talet kanske, eller något sånt där. Och det hände ingenting med de skivorna. De blev inga hits, det hände ingenting. Och sen försvann han typ liksom. Och då vill Malik Bendjelloul, är väl som gjort den. Han vill spåra upp Rodriguez liksom, eller veta i alla fall vad som hände med honom. Sådär. Och då visade det sig att han har blivit att han blev skitstor i Sydafrika. För att hans skivor hade läckt dit typ, och liksom pirat eller kopierat.
Men att han inte visste det riktigt. Och sen kunde han turnera där.
Precis, då hittar de efter ett tag Rodriguez som bor någonstans och liksom, du är jättestor här. Och så får han åka på så här gigantiska turnéer där liksom. Så det är väldigt fint. Men jag förstår att den är väldigt slipad.
Jo, för det kom ju fram sen, alltså så att han hade varit på turné i Sverige och hade varit med i ett svenskt tv-program. Typ något så här, alltså något så här söndagsöppet eller något sånt mainstream-program.
Jaha.
Och att det hade mörkats i dokumentären för att det liksom blev en bättre dramatik ifall det framstod då som att han har varit helt bortglömd.
Ja.
Men han hade så att turnerat och du vet, han hade varit i Australien och...
Men jag kan så här, jag förstår
men det är så lite konstigt att de så här, Att de, ja, men de väljer verkligen dramatik framför sanning.
Ja.
Men jag tänker så här, Jakten på Bernhard, det är väldigt så här, känns väldigt så här ska vi inte dramatisera någonting. Utan det ska bara, vi berättar den här råa, bra historien så ärligt som man kan.
Just det.
Och det tänker jag är...
Du föredrar det spåret mer?
Ja, jag tror det. Alltså det är väl så här för att det finns ju många dokumentärer som jag misst... en av mina favoriter är till exempel King of Kong.
Ja.
Som handlar då om arkadspel. Alltså så här, folk som spelar... datorspel, videospel på arkadhallar och den liksom fandomkulturen kring det och folk som tävlar i det och sånt där och de karaktärerna runt det.
Just det.
Men den känns extremt den känns inte så jätteärlig den dokumentären.
Nej.
För det finns liksom scener i den som avslöjar att det här kan de inte riktigt ha. Om någon till exempel ringer någon i den sen så här, då så svarar de på andra sidan jag menar, så här, kanske östkusten i LA ringer någon i New York och då så svarar de där liksom i New York. Har då dokumentärfilman ett team i New York som följer den andra killen hela tiden och den andra killen i LA hela tiden eller hur liksom kan han filma när han svarar i telefon och korsklippa mellan de två? Just det är uppenbarligen att de har så här, ja men reenacta det här samtalet ni hade och så låtsas vi.
Och när man
fattar att de har skarvat med den grejen, då fattar man att de har skarvat med andra grejer också liksom.
Jag jobbade på Nintendo i Sverige för flera år sedan och då en av grejerna som vi jobbade med var att åka runt i Sverige och hålla i SM i Nintendo, som var liksom en årlig tävling som höll på ett par år. Där man tävlar i massa olika typer av tv-spel och hade chansen att vinna mästartiteln. Och de här profilerna som finns i King of Kong, de är ju extremt alltså realistiska personligheter. Det finns sådana människor alltså på den svenska scenen också. Liksom, eller det fanns då, finns det fortfarande. Så jag tänker att det nästan är det, för mig är det viktigare, känns det viktigare att göra en liksom berättelse som vet, den kanske inte är 100% sann exakt allting, men den är begriplig och den känns trovärdig sådär, och man hänger med och det är inte, den är underhållande sådär.
Jo, det är svårt när liksom man, när gränserna börjar suddas ut mellan dokumentär och mockumentär.
Ja.
Och jag kan ju gilla mockumentärer också. Och jag kan även gilla liksom, när det är ett mellanting. När man inte riktigt vet vad som är på riktigt och inte. Om man tänker, Sacha Baron Cohen har gjort väldigt mycket sånt liksom, med Borat och Bruno och liknande. Både hans tv-program där det kändes lite mer som det var dokumentäras pranks liksom och tv-serien som kändes, eller filmerna som kändes lite mer regisserade och skrivna och bara som mockumentära.
Ja, jag såg en annan på Netflix faktiskt nyligen som var mer åt det realistiska hållet, kände väl jag då. Och det var den här Lady Gaga-dokumentären, om du har sett den, 5'2" tror jag den heter.
Nej.
Den följer liksom henne från i samband med att precis hon har fått grönt ljus att A Star Is Born ska spelas in. Den har liksom fått grönt ljus.
Är det där? Den börjar där?
Ja, och alltså, från att studion har sagt okej, ni får göra filmen. Typ. Och samtidigt som hon jobbar med sin skiva Joanne och turnén och Super Bowl-showen som liksom följer där. Och den känns så jävla realist. För man känner liksom att hon är nog väldigt så utbränd på ett trovärdigt sätt, känns det som. Att hon liksom, hon känns inte så stabil överhuvudtaget. För att det är så mycket yttre tryck, yttre press och sådär. Men jag är ju ett stort fan av Lady Gaga. Och jag har inte varit i jättelänge, så jag kan inte kalla mig sån.
Alltså, du har inte varit i länge?
Nej, men innan filmen liksom. Men,
A Star Is Born?
Ja, men jag har ju älskat hennes kommersiella hits liksom jättemycket typ.
Det kom ändå lite som en överraskning.
Den här att jeans Lady Gaga och fixblå looken. Det var för att maskera min... Nej, men jag tycker hon är grym. Men den är skitcool för att jag älskar också just när man får följa produktionen av liksom ett till exempel ett album som i det här fallet.
Gör du det? Alltså, har du, jag har P3 musikdokumentär om Lady Gaga.
Mm.
De är ju bra alla de här P3 musikdokumentär. De är också ganska dramatiserade och följer liksom ett dramaturgiskt schema som det känns som de har läst sig till att så här ska man göra
för
att det ska
bli engagerande. Men som är Britney Spears barnstjärnan från Kentucky eller de har alltid sådana beskrivningar liksom. Så känns lite mallade typ, nästan. Men de är väldigt välgjorda själva dokumentärerna.
Jo, det är de ju. Och jag sa också A Star Is Born. Men jag kommer ihåg att jag blev besviken när jag ville se när den här Michael Jackson. Nu snackar vi inte om de nya liksom dokumentärserierna Leaving Neverland eller sånt där. Men jag kommer ihåg att det kom någon som handlade om hans sista turné.
Ja.
Och då kom jag ihåg att jag sa men det ska vara en dokumentär om Michael Jackson på tv. Mm. Och då så var jag peppad på det för att jag gillar den här liksom biografiska dokumentären där man får liksom följa någon från vaggan till graven. Och då blev jag besviken att det handlar bara om den här This Is It eller vad heter det?
Just det. Mm.
Och jag hade velat säga men han föddes där och där, så här var hans föräldrar och sen hände det.
Men jag tänkte på det för jag såg första delen av Living Neverland och typ hatade den nästan. Alltså inte hatade väldigt, men
jag har inte heller sett klart.
Tyckte absolut inte den var en bra dokumentär. Alltså inte för att jag bara, han gjorde det inte. Jag är nästan säker på att han gjorde det. Liksom. Mm. Men det är inte det, men det är bara det att den är så jävla dåligt redigerad. Den är så fruktansvärt lång.
Mm.
Så onödigt, verkligen. Det är som att den skulle, du har ju inte sett andra delen, så det kan hända att den på något sätt legitimerar de här 4 timmars sjoket liksom.
Men de kanske tänkte att det här är så jävla starkt material att vi kan sälja 4 timmar.
Alltså,
de hade säkert kunnat göra den till en timme, men de tänker att alltså, det tänkte jag på R. Kelly, Surviving R. Kelly heter den va?
Mm.
Att den är också på tok för lång. Men att det känns som att de har mjölkat det här.
Folk måste skärpa sig med det där tycker jag. Liksom att
det är ju kapitalism. Att det styr ju ifall de kan sälja 6 avsnitt av R. Kelly istället för 1 som det kanske hade varit lagom.
Ja.
Så kommer de ju göra det.
Jag kan se poängen i att den är så lång dokumentär. För att man får ju verkligen hänga kvar länge i misären. Alltså, och det deppiga. Men
alltså, Living Neverland.
Ja, men det är också så här en utmattningsteknik som jag typ inte riktigt är ett fan av liksom.
Nej.
Så jag tyckte den var ganska kass faktiskt. Mm. Alltså baserat på första delen liksom. Men en gammal favorit som jag tror du också har sett är ju Best Worst Movie.
Ja, den är ju en genre då som är en dokumentär om en annan film.
Just det.
För det är ju en dokumentär om filmen Troll 2.
Ja, exakt. Har du sett Troll 2?
Jag har försökt börja se Troll 2, men det är liksom det lite jag vill komma in på, att dokumentären om Troll 2 verkar vara så fruktansvärt mycket bättre än filmen Troll 2.
Ja.
Och det tror jag är rätt vanligt i olika sammanhang. För Troll 2, det fanns ingen Troll 1. De döpte filmen till Troll 2 för att det skulle ge skenet av att vara en succé som hade fått en uppföljare.
Ja, alltså jag tror det fanns en film som heter Troll, men Troll 2 hade ingen connection till den. Det är liksom ingen story, inte samma bolag, ingen person och sådär som har koppling till den. Men jag tror det bästa sättet att se filmen Troll 2 i den mån man bör göra det, det kan diskuteras, det är att se den efter dokumentären. Mm, då kan man se liksom de här, just det, det är den där scenen där det krånglade på det här sättet. Och man kan få mer av ett metaperspektiv på det.
Jo, jag gjorde nog fel då, för jag tror att det var någon som hade rekommenderat den här dokumentären.
Mm.
Och så laddade jag ner den illegalt. Men då fick jag först den riktiga Troll 2-filmen och började se den och tyckte den var så tråkig.
Ja, den är ju jättejobbig att kolla på.
Men sen så såg jag då dokumentären om den som heter, vad hette dokumentären?
Best Worst Movie.
Best Worst Movie, och den är ju jätterolig.
Mm, det är den.
Men jag har en annan favorit också som handlar om en annan film som är American Movie.
Ja.
Har du sett den?
Nej, det tror jag inte jag gjort.
Den är jättebra. Det handlar då, man får följa en ung kille i USA som ska göra en film, en skräckfilm som heter Coven.
Mm.
Och han är liksom en excentriker det här. Han bor i någon mindre stad, någon håla. Och liksom går runt i byn och försöker finansiera filmen. Och liksom försöker få folk att lägga in pengar.
Alltså vanliga människor liksom.
Ja, jo, kanske någon frisör eller någonting så. Och han är, ja, det är väldigt mycket att han är en sån rolig karaktär. Han som ska göra Coven.
Ja.
Och sen så han har svårt. Och hans verklighetsuppfattning är så jävla skev.
Ja.
Och under en period så tänker han så här, nej, men jag måste göra en annan, mer kommersiell film för att kunna finansiera Coven-filmen.
Och så
liksom har han två filmprojekt som är helt omöjliga att genomföra separat. Och han så här ringer till Hongkong mitt i natten och försöker hitta någon distributör. Liksom. Nej, men,
det verkar jätteroligt.
Ja, det är jätteroligt. Och sen så då på DVD:n, jag såg den här tror jag när den kom runt millennieskiftet, kanske lite senare.
Ja.
Men det var då när man fortfarande kollade på DVD. Mm. Och då finns ju liksom på DVD-utgåvan så finns, för han får klart Coven till slut. Och har typ biopremiär i sitt kvarter.
Ja.
Men, och så den finns ju med som då extra material. På DVD:n så finns hela Coven, den filmen han gör också.
Shit, vad kul.
Och då fick han ju ändå lite pengar för det, för att liksom DVD:n The American Movie sålde väldigt mycket, dokumentären om den här killen.
Ja.
Och då så liksom var ju även hans film med där, så han sålde ju rättigheterna till den för liksom nu vet jag inte om han fick så jättemycket, men det var, jag har ju absolut inte orkat se ens en minut av Coven, för den verkar vara så himla tråkig.
Men det är ju ofta problemet med genuint dåliga filmer, att de är tråkiga.
Ja.
Men jag har tänkt på det, att det är en grej som jag kan störa mig på generellt med när folk pratar om film idag. Är lite att åh, det är den sämsta film jag har sett. Och så pratar de om kanske Fast and Furious 7. Eller någonting. Det kan, alltså, du har inte sett film. Alltså, du har inte sett en enda riktigt dålig film. Om du tycker det är den sämsta. Alltså, för en dålig film idag är så 10 000 gånger bättre än en dålig film för liksom 30 år sedan.
Ja, det beror på ifall någon kanske så här, 19-åring i Gnästa har gjort en film nu med sin, med liksom, för det går, vem som helst kan göra en film nu.
Mm.
Och jag har ju varit på sån nollbudget filmfestivalvisningar och sånt, och där kan vi snacka tråkiga filmer. De är ju dåliga på alla sätt liksom.
Men jag tänker,
Fast and the Furious är ändå så uthärdliga.
Ja, men det är också så här, produktionsvärdet idag på liksom, jag tänker mer, något mer kommersiella produkter idag liksom, versus 80-talet liksom. De är ju, alltså de håller ju mycket högre nivå. Alltså det kanske inte alltid är, det kanske kännas lite säkert och tryggt ibland, vilket inte är en helt bra egenskap alltid, men det är i alla fall inte bottenlöst dåligt som det kunde vara liksom förr i tiden.
Ja, men de kan bedöma det lite rättvist då, att det är så här, i jämförelse med budget och ambition.
Ja, men det är en sån liten elitistisk tick jag har liksom, att varje gång någon säger liksom så om en typ en aktuell biofilm de har varit på liksom, eller så här, om en Conjuring 2 eller Annabelle var, ja, det är den sämsta filmen jag sett på, men din åsikt betyder ingenting längre. Det är min så här High Fidelity-grej lite. Som i den filmen där de bedömer folk efter deras musikaliska preferenser lite. Väldigt mycket.
Och du bedömer dem efter någon eventuellt säger.
Efter vilken uselhet de tycker att en film har.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men jag kollar extremt mycket på dokumentärer nu också, men nu är det inte kanske mer dokumentärfilmer utan mer dokumentärserier. Ja. Det formatet liksom är ju nästan det vanligaste på SVT Play eller på Netflix eller HBO Nordic.
Vad, hur är du mycket till true crime då, eller vad är du?
Ja, det är jag väl nu. Nu håller jag på att kolla på Jonestown, självmordssekten.
Mm.
Och det var en sån grej som jag är lite intresserad av då, Jim Jones sekt, The People's Temple och sånt, har hört talas om den tidigt. Det är då den här sekten som hundratals begick självmord då, genom att dricka vad folk i allmänhet tror är Kool-Aid.
Mm.
Men som enligt Johannes Finnlaugsson var Flavor-Aid. Ett billigare märke, en billigare variant av Kool-Aid.
Okay.
Men just i den här dokumentären säger de Kool-Aid i början också. Men det var tydligen Flavor-Aid som en...
Men vad var hans billigare sekt? Var det en kristen... ett kristet derivat? Eller var det liksom... Vad ska man
säga? Nej, det är kristen, men... Och jag har liksom inte kommit till slutet, men det var väl känt att det var jättemånga som begick självmord i sekten. Och han byggde liksom en stad som heter då Jonestown i, tror det var Guatemala, eller någonstans i Sydamerika.
Uh-huh.
Och ja, men det är också, bara just den här karaktären som är en sån här karismatisk psykopat med extremt bekräftelsebehov.
Ja, det är intressant.
Som behöver ett mycket uppmärksamhet och för liksom... När de berättar om honom som barn och sånt där. Det är väldigt intressant.
Hade han tidigt psykopat?
Nej, alltså psykopat vet jag inte riktigt. De ordna har de inte använt. Men det var alltså, de berättade om så att han hade en sadistisk sida. Och liksom att han behövde väldigt mycket uppmärksamhet redan som barn.
Ja, jag fattar. Den låter skitintressant. För just eftersom storyn alltså, är ju avslutad. Liksom. Den storyn är ju liksom, den har tagit slut.
Mm.
Men det jag stämmer jättemycket på i modern true crime lite är att man berättar om ett fall som inte har ett slut, eller som fortfarande pågår lite.
Som Making a Murderer till
exempel. Exakt, jag bråkar lite med min poddkompis Johan Hurtig om just det upplägget, att han tycker ju om att det är spännande att man följer det i realtid lite. Medan jag är mer inne på att det här är... Jag tycker det är lite... Ganska usel journalistik på många sätt. För att de inte har alla fakta. Liksom. De kan inte se på ett fall utifrån och lägga alla... Utan de följer det lite med sin...
Ja. Men där tycker jag också att de har fuskat lite. Alltså att det är... Ja, men de har ju liksom en vinkel på det, att man ska tro att de är oskyldiga.
Just det.
I första säsongen.
Mm.
Och jag störde mig extremt mycket på det när de har något sånt där. Det är ett blodprov och så ser man så här att, titta, det är två hål i det här. Det är någon som liksom har fipplat med blodprovet.
Mm.
Och sen får man aldrig mer reda på vad som de tar aldrig upp det i rättegången, det där med hålen i blodprovet. Det måste bara vara så här, för det har det som en så här cliffhanger mellan två avsnitt. Det är så här, de har antytt att det är ett bevis på att någon har varit inne och fipplat med liksom, och kanske planterat tagit blod och planterat i en bil. Men sen så, eftersom man ignorerade, så antar jag att nej, men det var kanske så ibland så tar man en extra test där. Alltså, men de borde ju ändå redovisat för det.
Ja, jag tycker det är lite att alltså det värsta med den, det största problemet med den är liksom att rent som jag som tittar vet liksom inte om det finns ett tillfredsställande slut på den här berättelsen. Jag sätter mig och kollar i 8 timmar. Om man ska lägga så mycket tid så måste man veta att det i alla fall finns alltså, en genomtänkt båget tycker jag lite. Och det är det värsta, alltså så här, jag fattar, är man en riktigt så hardcore true crime fan, då gillar man nog Making a Murder för att det är liksom, det är nerv, det är spännande.
Ja, men jag ger ju dem att det är något av det mest spännande jag sett. Mm. Alltså så här, jag tyckte det var jättespännande att se det, jag kunde inte sluta kolla.
Mm.
Men jag tycker det var fula tricks de använde.
Ja, men det är lite som jag som så här, gillar superhjältefilm väldigt mycket. Jag kan ju absolut bara, men det finns, vad ska man ta, filmen Thor 2 som är en ganska... den är ansett som den av de svagare i Marvel-världen. Mm. Ja, men jag kan ju försvara meriter som den har kanske och tycka att men den är ändå lite så här spännande så och så.
Mm.
Men det går ju inte att, alltså, det går ju inte att få någon som inte älskar den genren att tycka att den ens är okej. Liksom. Jag tycker lite så, det är för mycket krav på att man ska älska true crime. Om man ska älska Making a Murder.
Nej, men jag känner folk som inte älskar true crime som ändå fastnade i det och tyckte det var spännande.
Okay,
jag till exempel är ingen så här hardcore true crime fan.
Mm.
Men jag uppskattade Making a Murder väldigt länge. Men sen så var det en besvikelse för att jag kände mig lite lurad mot slutet. Att jag kände som det var lite så att okej, de här personerna är skyldiga. Mm. Och sen så har de gjort en dokumentär där de är så här, oj, de är oskyldigt dömda. Och nu så liksom ska vi liksom hålla folk på halster väldigt länge och tänka så att lura folk att tro att de är oskyldigt dömda.
Ja.
Men sen så ju mer bevis som läggs fram så tänker man, ja men fan, de är ju skyldiga. De har blivit helt rättvist dömda.
Ja.
Och samma sak kände jag när jag hörde podcasten Serial.
Ja.
Som då är liksom, jag tror det kan vara den mest lyssnade podcasten genom tiderna i världen liksom.
Mm.
Där är det exakt samma trick, att de presenterar ett fall då. En person som har blivit dömd för mord.
Mm.
Och sen så finns det en del brister i utredningen. Men de lägger fram det som att den här personen verkar vara oskyldigt dömd.
Ja.
Och sen så gör de en egen utredning där de liksom, oj det här, kolla på de här bristerna. Och då blir det så jävla spännande.
Ja.
Att man tänker, fan, för att det är liksom både ett mordfall som man, det är liksom en mordgåta.
Just det.
Och sen så tänker man att den är felaktigt dömd. Men det var något av det mest spännande jag hört den podden. Jag fattar verkligen succén och jag tycker det var extremt spännande.
Mm.
Men jag kände mig lurad mot slutet för att vara så här, okej, det handlar om en kille som blir dömd för mord. Det finns jättemycket bevis mot honom. Lite brister i utredningen.
Ja.
Men han var ju skyldig.
Men alltså,
och det ska bli en dokumentär sen nu också.
Men skedde den i realtid, den produktionen av den dokumentären? Alltså
han satt inspärrad. Liksom, det var en man som hade blivit dömd för ett mord. Han satt inspärrad i fängelset.
Mm.
Och sen så var det liksom ett dokumentärteam då som gjorde sin egen granskning av den domen.
Mm.
Och i slutet kommer de också fram till att men han var nog skyldig.
Oh, gud.
Så det är ju riktigt B. Nu spoilar jag liksom.
Det gör verkligen ingenting.
Nej, det gör ingenting. På ett sätt gör det någonting. För jag ångrar inte att jag lyssnar på den. För den gav mig, det var ändå, liksom, gav mig ändå rätt mycket njutning. Den här, liksom.
Ja, men resan kan ju ofta vara... Alltså, jag fattar lite också... tanken, det är mer att det är mer att man går in på okänt vatten, tror jag, det som stör mig mest med sådana serier som är producerade där storyn inte är avslutad.
Jag
tycker det är mycket snyggare att kunna liksom, man kan komma med ett annat angreppssätt på berättelsen om den är liksom, finns closure från början lite, tänker jag.
Har du sett TV Junkie?
Nej, vad är det?
Det är en av mina favoritdokumentärfilmer också.
Ja.
Den är från 2006.
Mm.
Och då, fast den utspelar sig rätt mycket på 80- och 90-talet.
Mm.
Det handlar om ett nyhetsankare i USA. Han är liksom en up-and-coming nyhetsreporter.
Mm.
Och han har liksom en videokamera. Så han filmar hela tiden, han filmar sig själv, gör videodagbok, filmar i stort sett allting i sitt privatliv av någon anledning. Jag vet inte, det kanske var vissa som gjorde sådana videokameror, de var nya. Ja. Han var väl kanske hade lite pengar så han kunde köpa nya videoband hela tiden. Men han måste ju spela in, om man filmar, han verkar ha filmat så här, minst en halvtimme, timme per dag.
Ja.
Under liksom 10-20 år.
Ja, helvete alltså.
Så det är väldigt mycket film.
Ja.
Så han filmar sitt liv då, så han är liksom en hotshot lite inom tv. Nej, han är lite på lokal tv-nivå liksom, men ändå det är någon delstat. Och så börjar han, men han sniffar ganska mycket kokain.
Ja.
Och sen så börjar han då röka kokain också, crack.
Ja.
Och hans liv och karriär och familjeliv och privatliv och sånt går ju inte helt oväntat åt helvete på grund av hans missbruk.
Nej, det...
Men det intressanta är att han fortsätter skildra det här, liksom dokumentera allting.
Mm.
Och sen så många år senare, de blev uppenbarligen klara då någon gång så de kunde släppa den 2006. Så är det två dokumentärfilmer som har liksom fått ta del av alla de här filmerna och klippt ihop det till en dokumentär.
Ja.
Så man får följa liksom hans resa.
Gud vad, det låter jättespännande.
Ja, det var jättespännande.
Fan vad coolt. TV Junkie heter den.
TV Junkie,
ja. Vi borde ha en lista på referenslista till det här avsnittet också.
Ja, det borde vi.
Så man ser alla vad vi har snackat om för filmer.
Problemet är bara att det tar lika lång tid att göra den listan som... Ja. Är du sugen? Kan du...
Sugen och sugen.
Nu kan ordet borde ska omdefinieras.
Det skulle teoretiskt vara möjligt.
Du borde göra.
Du borde.
Om någon lyssnar är sugen på att göra en sån lista, ja, så får ni jättegärna göra det. Jag kommer kanske inte ha tid den här veckan.
Nej, men en som jag kommer att tänka på mycket, alltså, som är en av de mest spännande dokumentärerna jag har sett, det är Tickled. Har du sett den?
Nej, spoilar inte för mycket då om det är det mest spännande du har sett. Spänning bygger mycket på överraskningsmoment.
Nej, jag ska inte spoila alls faktiskt.
Men ungefär vad det skulle stå på baksidestexten om baksidestexten inte nu spoilar.
Ja, det handlar om en journalist från, jag tror, Nya Zeeland som han gör lite så här lättsamma reportage och sådär, ganska åt det snällare hållet. Snubblar han över någon typ av artikel eller annons på internet för någonting som heter competitive tickling.
Mm.
Och då tänker jag, det här låter ju lite så här kul ändå.
Ja, nu, det kan vara du som har rekommenderat den innan.
Ja,
men det är någon som har gjort det i alla fall.
Och så, då kollar han upp liksom, vad är det för person som har lagt upp den här annonsen. Och så kontaktar han och säger, jag är journalist. Jag skulle jättegärna vilja ha ett reportage om den här grejen. Och då får han ett hotfullt svar tillbaka. Där de liksom... typ har tagit reda på att han är homosexuell, journalisten, och säger liksom att kommer med liksom slurs mot hans läggning och säger att du ska ju fan och gräva i den här grejen och vi vill inte liksom ha några journalister här och så vidare och så där. Och då blir han givetvis jättenyfiken. Vad är det de försöker dölja? Och där tar filmen vid.
Så ja, den verkar ju aspå, det måste jag säga. Var kan man se den?
Jag minns inte.
Illegal nedladdning.
Ja, jag såg den för några år, 2 år sedan kanske. Och kommer inte riktigt ihåg vilket sammanhang det var. Men den är riktigt, riktigt bra.
Den.
Spännande som fan. Och jag älskar lite så här när de, alltså dokumentärer där de börjar, inte specifikt om den då, utan liksom generellt när de börjar göra en grej, en film om en grej, och sen så upptäcker de någonting som får filmen ändrar riktning lite. Yeah. Så det är skitspännande.
Jo, så är det ganska mycket Jakten på Bernard också, skulle jag säga.
Ja, kul. Den ska jag fan se efter det här avsnittet, tänker jag.
En annan kille vi inte får glömma är Werner Herzog.
Just det.
Han har gjort 2 av mina favoriter.
Gillar alltså, du Grizzly Man?
Ja, den gillar jag, men jag gillar kanske ännu bättre Min bästa ovän. Som jag trodde hette Min älskade fiende i förra avsnittet.
Ja.
Men den heter det på tyska, typ jag kan inte tyska.
Är det om Klaus Kinski?
Ja. Så den berättade de i förra avsnittet. Och Grizzly Man är ju också en väldigt bra dokumentärfilm.
Ja, fan, den tycker jag. Jag faktiskt...
Hur länge sedan jag sa nu?
Jag trodde jag hade sett den, men jag har nog läst så mycket om den så att det känns som att man har sett den. Men jag kan... identifiera mig sjukt mycket med han huvudpersonen i den, alltså på många sätt. Att han är så himla inne i det, att han bara, de här är mina kompisar liksom.
Björnarna.
Ja, men jag är en del, eller de är mina vänner.
Jo, men det var tog lite en oväntad vändning tycker jag också, när man märker vilken typ av person han är. Den här mannen som vill leva med björnar.
Ja, men det är så himla just eskapismen lite i hans personlighet. Känner jag ändå, det kan man känna igen sig lite i ibland. Att man bara, fan vad enkelt det hade varit.
Ja, men den är grym. Jag har nog aldrig själv gjort en dokumentär. Alltså varit... Jag har ju den här Johannes Bränninger, det är Simon G. versus ryska staten.
Just det.
Men då var jag ju liksom... Jag var väl lite med och gjorde den, kan man väl säga. Men eftersom jag var med och planerade lite liksom bara...
Ja.
Men, och jag har gjort en mockumentär som då, Tills någon dör, far och son-filmen om mordet på barnen i Kambodja.
Shit, alltså den såg ju väldigt realistisk ut. Alltså den, när den släpptes, det klippet.
Ja.
Kom ihåg.
Ja, den är ju nästan som en kortfilm. Alltså den är ganska lång, den är kanske nästan 20 minuter. Ja.
Jävlar, alltså.
Men får du blodad tand nu av att göra mer dokumentärfilm eller?
Nej, inte dokumentärfilm tror jag. Men jag vill jättegärna göra en... Jag är väldigt inspirerad av David F. Sandberg heter han, som har regisserat nya Shazam som går vidare nu bland annat. För han började sin bana på YouTube liksom, genom att göra kortfilmen Lights Out som sen blev en långfilm.
Jag lyssnade på, jag vet inte om det var P1 eller P4 dokumentär som handlar om Lights Out, alltså handlar om honom.
Finns det en dokumentär om den?
En radiodokumentär.
Jävlar, det måste jag lyssna på.
Det var intressant.
För jag skulle vilja göra, jag har verkligen bara skissartade idéer för det här liksom.
Det är en skräckfilm.
Ja, en kort skräckfilm. Typ, för att det hade känts så coolt, bara typ så här 5 minuter. Liksom, att man
är Lights Out 5 minuter?
Ja, den är inte lång alltså.
Den är inte ännu kortare?
Jo, jag tänker på en annan också, en svensk skräckis, så här lite tech-skräck typ, lite om mobiler liksom. Att de bygger idén om att det finns en urban myth att den första som... Alltså, jag kommer inte exakt ihåg premissen, men det är lite... Den bygger inte på dialog i alla fall.
Nej.
Utan det är väldigt mycket... Den är nästan en stumfilm typ.
Vad handlar Lights Out om? Jag kommer inte ihåg det.
Det handlar typ om att det är någon typ av demon eller ett spöke eller någonting som bara kan ta dig liksom när det är mörkt. Så fort lamporna är tända så är det lugnt, men så fort du släcker så kan den här varelsen eller vad det är, närma sig dig typ. Och det är en väldigt enkel idé liksom. Så. Men skräckfilmer, alltså det är ju typ en av mina favoritgenrer liksom. Så det är ju, riktigt häftigt att kunna göra en sån grej. De är ju ofta lågbudget också jämfört med andra. För de har ju ofta högre åldersgräns när de går på bio. Och då innebär det att de exkluderar en stor del av publiken. Så då kan de inte ha lika stor budget. Så.
Just det.
Så då,
jag har inte tänkt på att det är därför. För lågbudgetskräckisar är ju ändå liksom en...
Det låter som ett skällsord när man säger. Men till exempel James Wan som har studion... Jag tror han jobbar med Blumhouse Productions som gör flera av de mest kända skräckfilmerna. Som Conjuring och Sinister och Annabelle och så vidare. Hans studio jobbar väldigt mycket med att hålla budgeten nere jättemycket. Och de filmerna, de varierar lite i kvalitet, men det är alltid så här ganska spännande genomförande tycker jag. Mycket så här praktiska effekter, alltså inte digitala effekter utan sådär. Så ja, det...
Jag blir sugen på att göra en skräckis.
Ja, det hade varit skitcoolt, men det är ju svårt som fan. Alltså.
Jag kan tänka mig det.
Jag
kollat... det är nog svårt att göra folk rädda.
Ja, alltså det är ju man kollar på... Om man kollar på så mycket skräckfilm som jag ändå gör, olika typer av subgenrer och kvaliteter, så jag är fan imponerad när de på riktigt lyckas få en att bli illa till mods. Det är ju väldigt elegant. Men till exempel i Us som går på bio nu, Jordan Peeles film.
Är det en skräckis?
Ja, det är det. Och det är där jag fattar inte hur han lyckas med, men det, man blir fan illa till mods av att se den. Och det är snyggt alltså. Det är en imponerande bedriften då idag. När man har sett så mycket.
Ja.
Lite, att man ändå lyckats få någon att bli rädd.
Har du sett dokumentären om hur de gjorde Bad Taste? Alltså Peter Jacksons film Bad Taste?
Nej, vad är det för dokumentär?
Alltså det, jag hittade den på YouTube tror jag.
Ja.
Men det handlar ju liksom om, det är ganska kort, jag för mig det är bara en kvart lång eller något sånt där, eller ännu kortare.
Mm.
Men det handlar om när de då, när Peter Jackson, när de ska göra den, Bad Taste var ju en sån liksom, en komisk splatterfilm kanske man skulle säga, som jag tyckte om jättemycket när jag var liten, eller tonåring. Och den känns ju väldigt lågbudget,
ja.
även om rätt avancerad, de har ju gjort rätt mycket. Det är ändå ett hus som flyger iväg och
ja.
De spränger en ko, skjuter en kossa med en bazooka.
Aldrig budgeten kom på kossa.
Och det är mycket masker och sånt där.
Ja.
Men den kommer jag ihåg att jag tyckte var... Men det var också för att jag... Det var ju mer så här en dokumentär som jag uppskattade för att jag gillade filmen väldigt mycket. Alltså Bad Taste och så är det intressant. Och få reda på bakgrunden.
Ja.
Det finns ju dokumentärer där jag är totalt ointresserad av egentligen det handlar om.
Mm.
Men att dokumentären är så bra. Så att,
men jag tycker det kan vara så när man jobbar med humor att, jag vet inte om du känner igen det här, men att det är lättare att bli imponerad av folk som jobbar inom andra fält för att man inte behärskar det lite på samma, inte på samma sätt, men du vet, för att man har en grundkompetens inom ett område.
Jo, så är att, ju, jag är mycket mer imponerad av stand-up-komiker innan jag själv började med det.
Ja.
Då fattar man så här, men det där är lätt att göra, det där och där.
Just det.
Och alltså så här, man säger så här, ja men folk som kör publiksnack och får det roligt.
Mm.
Det var ju så här, när jag inte själv hade börjat med stand-up så bara, jag fattar inte hur de kan vara så roliga.
Just det.
Och sen så när man vet alla trixen, då är man inte lika imponerad av någon annan som kan göra det.
Nej, alltså jag är ju mycket mer imponerad av typ Jonna Ivide Lindqvist, författaren och sådär, att en komiker, inte så här, vet jag, tycker
han var ju stupkomiker innan också.
Ja, men precis, och det är det som är så intressant tycker jag, liksom att både Jordan Peele har också jobbat med humor tidigare, eller gör det fortfarande i viss mån, och gör nu skräck. Samma med John Ivey Lindqvist. Att det finns någonting i den vägen lite som jag kan tilltalas ganska mycket av.
Men jag kan tänka mig att det är lite samma byggstenar och mekanismer inom humor som i skräck. Att det har så att för båda två grejerna kan ju bygga mycket på överraskning.
Mm.
Att man ska liksom, och den medvetna vilseledningen.
Ja.
Man, liksom, man följer in på ett spår. Nu kanske det blir för internsnack, men om jag gör då ett av mina tidiga skämt som är med på min stand-up-skiva En slapp timme, som ni kan hitta på Spotify och YouTube. Den handlar då om att jag berättar om att jag dejtar en tjej som alltid går runt med ett kors runt halsen.
Just det.
Och att jag tyckte det är lite pinsamt, men hon försvarar sig och säger att nej men jag står för den här övertygelsen, det här korset symboliserar en man som försökte göra världen till en bättre plats. Och så berättar jag för henne att vi kommer från en judisk familj, frågar jag, och så ska vi på släktmiddag, så frågar jag, kan du inte bara ta av korset ikväll? Mm. Men hon vägrar. Och sen kommer vi in till mina föräldrar och det blev lite konstig stämning, för det var ett ganska stort hakkors.
Just det.
Och det skämtet skrev jag när jag läste liksom någon bok om hur man blir stupkomiker. Någon sån.
Ja.
Alltså jag läste typ 3-4 sådana innan jag började så här om how to be a stand-up comedian.
Ja.
Och då så var det någon bok där jag hittade som, där liksom de pratade om den medvetna vilseledningen.
Just det.
Och då tänkte jag okej, nu ska jag sätta mig och konstruera ett sånt skämt.
Ja.
Och då skrev jag det skämtet om okay. Korset. Liksom.
Ja, jag fattar. Men det är nog sant alltså.
Och jag tänker att det skulle man kunna använda i skräck också, att publiken tror att det är på väg någonstans och sen pang, det hade varit han hela tiden.
Just det.
Så är det liksom,
det är som man leker effekt med folks förväntningar väldigt mycket. Och så tror jag också att en annan grej som tyder på liksom att skräck och comedy är lite två sidor av samma mynt är att båda är ganska lågt ansedda genrer i så här lite, alltså mer elitistiska filmsammanhang, som Oscarsgalan till exempel. Det är aldrig någon komedi riktigt som blir, eller en skräckfilm som blir belönad där. I enstaka undantagsfall kanske. Utan det är bara dramer som blir hyllade hela tiden.
Intressant.
Men det Jag vet inte, det, jag tror att folk tycker att det är, tror kanske att det är lite lätt eller lite för primal grej, för att både skräck, alltså rädsla och att bli, att skrattet är ju reaktioner liksom. Det är ju alltså något vi bara känner liksom. Och det är tydligt mätbart också liksom, på något sätt.
Att, ja, hur rädd man blir eller hur mycket man skrattar. Ja, skratt är lite lättare att mäta.
Ja, det är sant. Det är sant. Men det är ändå så här, någon sorts grund, en känsla liksom, som man bara... Jag vet inte varför det har blivit så liksom, att de är så låg, har så låg status, men...
Nej,
det är bara en känsla som har känts av, men jag har fått lite det, den vibben.
Ja.
Som känns som lite som att det är därför de lite hänger ihop. Många så här skräckfilmer är också lite roliga liksom. Det är inte så på något sätt att det är de...
Men det är ofta mer eller mindre medvetet liksom. Jag tänker på Troma, om vi nu pratar om lagbudget.
Just
Kaufmans, det. Vad heter han? Inte Charlie Kaufman heter han.
Ja, just det.
Att de, men att de känns som att de inte riktigt har bestämt sig för om det ska vara skräck eller komedi.
Ja.
Att det är nästan mer humor än att, alltså att skämten är ofta att det är så här billiga effekter och dåligt gjort och sånt.
Just det. Men det är också en film som jag tycker är så jävla, gillar jättemycket, är Cabin in the Woods, som är, det är en skräckfilm oavsett vad folk vill liksom. Man kan liksom invända lite mot det, för att den är ganska rolig också.
Mm.
Men den är ju väldigt så, blinkar mycket mot sig själv, leker med folks förväntningar om genren. Och vänder det till sin fördel väldigt mycket, tycker jag.
Mm.
Så det kan man se om man, inte, om man är inne på skräckfilm.
Jag har faktiskt inte sett Blair Witch Project. Ja. Men om vi nu ska försöka återkomma, det är ju en mockumentär då. Gillar du den?
Ja.
Jag tänkte på det när du sa att folk tror att det är så lätt att göra både skräck och humor. För de hade gjort den och liksom fått en jättestor succé med den.
Just det.
Så var det någon som frågade vilket deras nästa projekt var. Jag läste en intervju i någon tidning med dem.
Mm.
Och då sa de att de ville göra en komedi i Tittar vi flyger andan. Men man har ju inte sett någon komedi från deras håll. Då var det nog att de trodde nog att det var lättare att göra.
Men jag tyckte det var så... Alltså de promotar ju den så himla snyggt, att de fick det verkligen verka som att det här var hittade band som vi har klippt ihop nu. Mm. Och sen så lite, jag minns, det var väldigt länge sedan liksom, men jag minns det lite som att den, folk blev lite irriterade när det visade sig att det inte var sant. Sådär. Men
det hade jag ju blivit ifall TV-junkie hade visat sig inte var sann.
Ja.
Att om det hade varit fejkat.
Att man kände sig lurad.
Ja, jag hade känt mig lurad.
Ja.
Jag tyckte det var bra, men det är förmodligen samma känsla som de...
Ja, det är väl lite när de... Den tycker jag mycket om, för att den känns väldigt så dokumentär i sin stil. Mm. Det är lite coolt för skräckgenren liksom. Men när folk går in med den där based on a true story, based on true events och så vidare... Det är ju aldrig det. Alltså, när det är baserat så är det liksom bara att vi läste en notis i en tidning och sen så skrev vi ett manus baserat på den typ.
Ja, jo, men det är ju också... de säger ju också bara based on.
Ja,
då kan det ju vara lite vad som helst.
Men det är ju bara för att de försöker liksom pusha ut filmen på den meriten liksom lite.
Det är ett smart...
Ja.
Jag fann mig såg filmen, Mel Brooks-filmen... Det våras för stumfilmen.
Ja.
Och som jag minns det så slutade det med att det står att det är en helt utflippad film, alltså bara en trams komedi. Men att det slutar med att det står detta var en sann historia. Inte ens based på någon true story.
Det här är sant. Det är fan snyggt. Alltså. Ja, det gillar jag inte.
Att de skriver det efteråt också.
Ja. Mel Brooks, alltså. Han verkar så jävla mysig människa.
Jag tänkte göra ett specialavsnitt av arkivsamtal om Mel Brooks.
Ja. Jag
hörde också att det ska komma en biografi om honom nu. Alltså det finns ju lite olika böcker, men det är väl någon som... alltså jag kan tänka mig, han är ju så jättegammal nu.
Ja.
Han kommer förmodligen dö snart. Att det kanske är någon som sitter och så här finputsar på det nu.
Just det.
och ger ut den när han dör.
Ja, de är strategiska. Lite som att tidningarna förbereder dödsrunor för mm. gamla människor.
Jo, så måste det, det måste vara rätt vanligt. Jag tänkte på, vad heter, inte Bill Gates utan Macintosh-snubben.
Steve Jobs.
Steve Jobs, ja.
Mm.
Att han, när han blev sjuk i cancer, då bad han ju någon skriva hans biografi.
Ja.
Han sa, okej, kör. Och de är ganska hårda mot honom. Han, det var väl ingen sån fluff piece att han skulle vara så snäll.
Mm.
Men
jag tror den biografin är nog också känslobaserat här. Jag tror det kan vara den som flest har hemma men som minst antal har läst.
Mm.
För jag fick den typ i julklapp, önskade mig den till och med i julklapp, fick den och har liksom inte öppnat den.
Nej.
Alltså den är så jävla tjock. Liksom.
Ja, jag har varit sugen på läsa den länge men det har aldrig blivit av. Jag har inte ens, tror inte ens, jag kan ha sett biopicken som är baserad på den.
Ja, den Michael Fassbender spelar. Mm. Den som är typ fyra akter. Lite.
Ja, men den var nog rätt bra.
Ja, den gillar jag också. Mm. Väldigt så koncentrerad till enskilda händelser liksom.
Mm.
Ja.
Men då bör vi bli klara med den här genomgången.
Mm.
Den kompletta genomgången av alla dokumentärfilmer som någonsin gjorts.
Ja.
Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Jonas Strandberg.
Fullbordat samtal.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.